God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Som just nu är på luffen, på radioluffen närmare bestämt. Under 5 dagar så ska jag med okända lyssnares hjälp försöka ta mig från Karlstad till Abisko. Om allt vill sig väl då. Kruxet är ju att jag inte har någonstans att bo. Och jag har därför bett er som lyssnar om hjälp. Hittills har detta äventyr tagit mig från soliga Karlstad till lika soliga Gävle där jag sov hos Linnea och familjen Bydov-Gradin. Därifrån till likaledes soliga Umeå där den charmanta rockslusken, rottweiler-tjusaren och lastbilschauffören Magnus lät mig slagga. Men då, tidigt i morse, så tuffade tåget vidare. Från björkarnas stad mot Nordens Venedig. I vackra Luleå så rullade vi in runt lunchtid. Och där väntade nästa nya bekantskap, nämligen underbara Ulrika. Hej du!
Hej Rasmus!
Det var ju fantastiskt det som hände precis här nu Ulrika. För att först var det sol när jag rullade in och rallarrosorna stod och vaggade så vackert i solljuset. Sen blev det ju regn här. Men vad är det för något som vi ser här där vi sitter i Luleås södra hamn?
Ja, det är ju lite sol som syns där borta.
Ja, den syns mellan de här molnen. Kanske kommer den jaga molnen på vift Karlstadsolen. Vad tror du?
Ja, men det är ljuset i tunneln. Den försvinner aldrig.
Alltså jag måste säga att jag är så tacksam Ulrika för att jag får sitta här på din balkong mitt emellan vad som känns som en nästan så här västkustsk lyxhamnsupplevelse. Och här inne hos dig då i din inglasade balkong väldigt mycket djur av olika slag.
Jo, men jag älskar ju djur. Inte alla, till exempel inte råttor och möss och sånt. Och...
Nej, jag har inte sett några sådana. Inte ens dammråttor faktiskt. Men du, det är ju ganska intimt att låta någon sova över så här. Att liksom öppna upp sitt hem verkligen för en främling. Det här är ju din plats, det är ju ditt heligaste på något sätt. Men var det ändå en självklarhet för dig?
Ja, nej, men jag tänkte väl att det är ju inte så risky ändå liksom när det är radio och du har säkert blivit säkerhetsprövad och sånt där, vilket jag själv också är. Så ja, varför inte? Och du är faktiskt den första mannen, förutom mina söner, som får sova i min säng.
Oj! Ja, och det måste jag säga att jag är mycket ödmjuk inför och väldigt tacksam också för att du låter mig sova där. Och jag har ju tänkt på det här med hem lite grann faktiskt under den här veckan. Hur otroligt det har känts att som främling då få välkomnas in i ombonade hem både här i Luleå, i Umeå, i Gävle, i Karlstad. Alltså jag tror inte helt att jag förstår än, men något har hänt inom mig tack vare den här upplevelsen. Alltså, jag vet inte om du håller med, men jag kan ibland känna att vi har ett samhälle och en värld som kan upplevas som allt mer trångsynt. Och den här rasismen som man titt som tätt stöter på var helst man tittar, vi lyckas ju aldrig riktigt bli kvitt den. Men den här upplevelsen, både att som du då Ulrika faktiskt öppnar upp sitt egna hem och att som jag välkomnas in i någons hem som främling. Ja, men det är något väldigt litet, men det är väl något väldigt stort på samma gång. Jag tror någonstans att världen skulle bli en bättre plats om vi blev bättre på att göra det, att välkomna varandra. Kanske med nyfikenhet istället för misstänksamhet. Tar jag till för stora ord här Ulrika?
Nej, men jag tänker så här att om vi inte vågar öppna dörren, då kan vi ju inte heller stänga den om det är opassande. Liksom. Utan vi har den stängd, då har vi den stängd. Vi vet aldrig vad vi missar då. Då missar vi, tror jag, en hel del positivt också.
Ja, exakt. Så att man genom att öppna sin dörr och ta emot världen där ute, även om den känns främmande och läskig ibland kanske, så... Ja, man kommer stöta på ett sandkorn i skon då och då, men för det mesta så kommer det ändå bli ganska bra. Är det det du säger?
Ja, men jag tror det. Jag tror på mer kärlek i världen och att öppna upp. Och funkar det inte så stänger man ju dörren.
Nej, det är fantastiskt, för det är exakt det vi ska göra ikväll, Ulrika. Vi ska ju öppna upp ditt hem. Nu har du öppnat upp din säng till en kar, i mitt fall då. Men vi ska ju dessutom öppna upp hela din lägenhet här för nära på 1 miljon lyssnare också, som vi vill ska komma hit till Luleå, till din balkong och prata med dig och mig, för vi sitter ju här hela kvällen. Så att jag tänker så här, att vi ska ha ett ämne, och ikväll så tänkte vi ta ett litet språng från din bakgrund, Ulrika. Du har ju ett samiskt ursprung, och när jag hörde det, då tyckte jag att det kändes som en väldigt fin sak att utgå ifrån. Kvällens rubrik är Mina samiska historier. Kanske är du som lyssnar, precis som Ulrika, same själv eller har samiskt ursprung på något sätt, och vill dela ett minne eller en berättelse som betyder lite extra för dig och den du är. Eller så har du bara ett minne från en vän, från en vintermarknad i Jokkmokk, från ett spännande möte som har etsat sig fast hos dig, eller något helt annat som du kommer att tänka på, som då på ett eller annat sätt har en sorts samisk koppling. Vi tar tillfället i akt. Vi sitter här i Norrbotten med dig, Ulrika. Vi omgärdas av olika djurhudar. Vi har 2 vovar och en papegoja. Det är en fantastisk plats, tycker jag, att ha ett sånt här ämne. Vi måste också förklara att någon har vaknat här bakom oss, och det är ju papegojan Mulan. Du beskrev henne som en lite sur tant förut i papegojväg.
Ja, men hon är en sur tant. Det är det hon är.
Ja, jag vågade inte riktigt sticka in mina fingrar, men den är otroligt gullig sur tant ändå.
Hon är ju färgglad.
Jag tror eventuellt att det finns en bild på papegojan Mulan på vår Instagram, åtminstone inom kort. Men ja, du kan få vara med här lite, Mulan. Du får prata lite i bakgrunden. Nu ska jag säga det, Ulrika, så ska vi faktiskt säga hej till en lyssnare i form av Elmo. Hej!
Hallå, ja.
Hallå, hur står det till?
Nej, men det står bra till. Jag är här ute vid Smögen nästan och bara njuter, alltså.
Ja, ah, gud vad härligt. Är det sånt smaskigt sommarväder i Smögen, eller?
Ja, jo, men det ligger på fint här, du vet.
Steg på. Gud vad gött. Men du, vad kom du tänka på apropå samiska erfarenheter?
Nej, men det är ju så att när jag är precis statsstudenten nu då. Men i trean då så har man ju ett så kallat gymnasiearbete. Mm. Och som gymnasiearbete då så åkte jag och en kompis upp till Jokkmokk och levde som samiska renskötare i en vecka. Jajamän.
Vilken spännande idé, berätta. Hur gick det?
Nej, men allting uppkom väl egentligen bara när vi skulle bestämma oss, och så var det bara så här, alltså, vad ska vi göra? Ska vi göra Sveriges högsta konsert så här på Kebnekaise? Nej, ska vi... Då frågade vi så här, hur långt får vi åka? Så bara, ja, men Sverige. Och då sa vi Jokkmokk och samisk kultur, det vill vi utforska. Men då fick vi kontakt med en familj där uppe då, Anna Kuminen, som vi bodde hos då, och det var ju fantastiskt lärorikt. Vi fick ju se så otroligt mycket, och det var otroligt fint var det.
Alltså jag kommer ju tänka på det här som jag började med att prata om i programmet, det här med att liksom att få komma hem till folk. Att bara få liksom vistas med människor i deras hem, vad man lär sig så mycket av det, och vad man liksom växer som människa på något sätt.
Ja, verkligen, verkligen. Nej, men vi kom ju verkligen dit, och vi hade inte så mycket uppfattningar egentligen av, förutom det vi hade lärt oss i skolan då. Så vi kom ju upp dit och var så här, vi var redo för allt, men det som var finast, eller som vi uppfattade liksom, det var ju hur samhörigheten mellan, hur bara alla var så otroligt redo att bara släppa allt de har för att åka och hjälpa varandra, och de här olika familjerna bara hjälpte varandra ut i det sista liksom, för att utan någonting i gengäld, för man visste att nästa dag kanske är det jag som behöver hjälp liksom, och det var otroligt fint att se på det.
Mm. Vad säger du när du hör det här, Ulrika? Du har väl bott där uppe i Jokkmokk dessutom?
Ja, jag kommer ju från en by ovanför Jokkmokk, och jag vet mycket väl vem Anna är. Jag har sett och träffat henne som barn redan.
Ja,
Anna
roligt.
Kuhmonen.
Ja, precis, precis.
Ja, så det är jätteroligt att höra. Så ni hamnade verkligen hos rätt familj också. Och samhörighet och att man måste hjälpa varandra var ju någonting som jag upplevde som en kulturkrock när jag flyttade ner till Göteborg, där man inte går till grannen och frågar om hjälp. det var liksom inte det. Det var inte den kulturen där, utan där anställer man någon.
Ja, nej men precis.
Men har du tagit med dig det här ner till Smögen nu, Elmo, det här, ditt nya mindset? Att nej, men nu, ja, dörren är öppen här, vi hjälps åt.
Ja, men precis. Jag klampar ju bara in i folks stugor nu och hjälper till lite med diskmaskinen och sånt där. Ja, men det är ganska svårt att föra med sig det. Alltså, det är
ja, folk det är klart.
Motvilliga.
Ja, nej men precis, man måste ju vara, det måste finnas samtycke så att
säga. Ja, blir det ju fel. Ja, precis.
Ja, men vad coolt, vilken bra idé. Och vad glad jag är att du ville ringa in och berätta, Elmo. Tror du att du återvänder till Jokkmokk i någon bemärkelse eller?
Ja, men alltså jag hoppas verkligen det. Man har ju ändå pratat med dem i efterhand och de sa att ni får ju komma upp i sommar när det är som vackrast liksom. Så man får ju försöka bara klämma in någon träff, för det var ju supermysigt och allt. De sa att ni har blivit en del av familjen där, så det var ju skitroligt var det.
Ja, ah, underbart. Och nu är du en del av Kvällspasset-familjen också.
Ja, men kolla,
tack för att du var med och ringde in. Ja,
ja men ingen fara. Tack själv.
Sköt om västkusten, Elmo. Jag kommer jag snart tillbaks.
Ja, gött. Perfekt. Ha det bra nu.
Du med. Hej, hej.
Hej, hej.
Det är också skönt att vi släppte ut några av bondgårdens djur här. Nu har jag en shih tzu som heter Olof vid mina fötter och du har en, vad heter den hundrasen nu igen?
Samojed.
Samojeden Simba hos dig. Det här har fått papegojan Mulan att lugna sig något, men skulle jag aldrig sagt. Ja, herregud. Men du, det handlar ju om samiska erfarenheter här hos oss ikväll då. Och jag tänkte, det här är inte en samisk erfarenhet för egen del, men det är åtminstone en erfarenhet av ren som jag tänkte dela med dig. Jag misstänker att du med din bakgrund kanske kommer att, ja, idiotförklara mig. Det är ju risken här nu, men jag kastar mig ut va. Jag var ju i Idre med mina barn nu i julas. Och då kom vi åkande och det var julafton och vi var på den norska gränsen vid Grövelsjön och vi kommer åkandes och du vet, i våra strålkastare plötsligt så står det kanske 40, det kanske 50 renar på vägen. Det här är alltså första gången jag möter ren och jag får en sån varm, underbar, magisk julkänsla naturligtvis, men jag blir också nervös för det här är ju en trafikfara va? Så mycket djur på vägen, det kan inte vara bra. Så jag säger till min partner, vi får nog ringa 112 här. Och säger nej, det kommer jag absolut inte. Nej, men det gör jag det då. Jag blev lite irriterad, så här kan vi ta det. Så jag ringde 112, någon sån här glad norsk man som satt på självaste julafton. Ja då, hallå? Ja, du förstår, nu kanske tror att jag skämtar här. Men jag tror att jultomtens renar har liksom slitit sig på självaste julafton. Så 40-50 renar på vägen här. Ja, men vad ska jag göra åt det då? Jag hade inte riktigt förstått det här att rena går fritt alltså. Men det är så man lever här.
Ja, både människor och renar går fria. Det är inga problem. Men sen finns det ju vissa typer av människor då, typ du, som tar med dig den här stressen att det ska gå fort.
Ja.
Ja, och då har jag ett tips till dig nästa gång.
Ja, berätta. Vad är tipset?
Och då ska du veva ner rutan och låta som en hund.
Jaha.
Och valla de här liksom, eller skälla som en vallhund, så kommer de att kanske ta det lite försiktigt bort ifrån vägen.
Är det sant? Är det det som är metoden så att säga? Om det har flockats många renar på en väg, då bjäffar man lite som en hund.
Yes.
Och det här menar du, det funkar?
Ja, det har alltid funkat för mig och bör funka för dig också. Och sen lägga av med den där stressen, den får du lämna hemma i Göteborg.
Jag tycker det är underbart. Det är så många lärdomar som vi får av dig här idag. Både om lynnet här i norra delen av Sverige och allt möjligt annat också. Nu även renar. Du berättade ju förut, för vi blev ju så där sörlänningsstressade när vi skulle ha kontakt med lite olika viktiga personer för det här programmet och vi inte fick något svar. Och då berättade du för mig att alla sms som innehåller ett ord eller mindre, de skickas inte i Norrland överhuvudtaget. Alltså det här som att vi skickar okej eller kanske en tummen upp eller så. Nej, det håller inte ni på med.
Ja, alltså vissa av oss gör ju det, men inte alla. Och det är inget konstigt. Liksom. Varför ska jag säga svara tack tillbaka? Liksom? Det fattar du väl? Eller? Ja. Ja, att jag har fått sms-et, ja, men det står ju levererat. Liksom.
Ja, men för oss så det skapar ju en enorm stress. Det är ju liksom, vi börjar prata sinsemellan, vi börjar slita i vårat hår och vi börjar liksom, ja, vem ska jag prata med om det här?
Ja, men du ska vara tydligare och säga jag behöver ett svar om du vill ha ett svar. Mm. Så skriv det, att jag behöver ett svar innan klockan 12, om det är innan klockan 12 du vill. Eller ge mig ett svar om en kvart och så skriver du liksom klockslaget. Och får jag inte svar ifrån dig så antar jag att du inte har läst detta.
Det är den typen av tydlighet som man måste använda här uppe. Du har ju precis lärt mig hur man gör med renarna på vägen, att man låter lite som en hund. Hur gör man med såna här lite griniga papegojor som sitter på balkonger och verkar ha varit på ett jäkla humör alltså?
Ja, men hon är bara glad nu att det liksom finns musik och att vi skrattar här, och hon vill vara med.
Jag förstår. Ja. När jag kom in här då var det ju en liten filt som var hängd över, men det kan inte...
Jo, vi kan göra det i nästa paus, så hänger vi över en filt och så låtsas vi och säger åt henne att det är natt.
Ja, vi kanske får göra det. Det här är i alla fall veckan som vi kallar Rasmus på radioluffen, och den är inne på sin fjärde dag. Under en vecka så ska jag ta mig från Värmland till Abisko med er som lyssnars hjälp då. Tågbiljetter finns, men tak över huvudet, det hoppas vi att ni ska lösa. Ikväll så har jag redan blivit otroligt väl omhändertagen i Luleå tack vare dig, Ulrika. Men imorgon då, ja, då inleds nämligen min sista etapp. 5 på morgonen, det har inte jag nämnt för dig än, Ulrika, men så är det, avgår tåget mot Abisko. En by som enligt senaste mätningen som jag hittade har då 148 invånare. Och det vore ju exceptionellt trevligt om någon av dessa 148 personer av en händelse råkade ha på radion nu och skulle kunna tänka sig att erbjuda ett husrum. Hör hemskt gärna av dig till oss i så fall genom ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se. Jag har egen sovsäck, jag har liggunderlag, jag kan både prata och hålla tyst, och jag brukar inte ställa till allt för stort besvär. Eller vad säger du, Ulrika, vad första intrycken?
Nej, men du är jättekul att lära känna.
Ah.
Jätteroligt att ha dig här.
Ja, men det är ju perfekt. Där hör ni Abisko, alla 148. Hör gärna av er. Något annat som jag har stiftat bekantskap med här nu alldeles nyss, det är något som du har dukat fram här. Det är inte bara kaffe, utan det är en, du kallar det kosa.
Guksi heter det på samiska, kåsa. Mm. Och där ligger kaffe, ost och torkat renkött som du ska ha i kaffet.
Alltså man tar ost och kaffe och släpper ner i sitt kaffe?
Ja, det gör man.
Varför i all världens värld gör man det?
Det är gott.
Ja, jag har redan sett dig sitta och lava i dig ett par bitar både ost och kött, men jag har inte riktigt vågat. Men du menar att jag ska kasta mig ut här nu?
Absolut, om du har vågat ta dig så här till främmande människor, så nog vågar du äta det där.
Ja, men då tar jag faktiskt en liten kaffeost här nu, ska vi se. Så skickar vi ner den i koppen. Plums. Och köttet kan man alltså släppa i kaffet också?
Ja. Och helst om man har dåliga tänder så är det jättebra att sätta ner det i kaffet, så blir det lite mjukare. Jag vet inte om du har dåliga tänder.
Nej, jag vet inte heller om jag vill berätta det här i Riksradio. Men låt mig säga så här, att jag tror också det är en ganska bra idé att vi stoppar den i kaffet först. Nu tar jag den här då. Tar man hela köttbiten? Mm. Ja. Oj. Kafferen. Kaffegök känner jag till, men kafferen.
Ren kaffe.
Ren kaffe. Wow, det här var gott du. Det här var jättegott. Man ska ju alltid ha massa, lite kött till kaffet. Gud vad härligt. Ja, hörni, medan jag tuggar ur min ren här munnen, så kan jag bara konstatera att natten är ung. Kvällen också dessutom. Nu ska jag säga hej till en Per-Erik. Hej.
Tack och hej.
Hur är läget med dig, Per-Erik?
Ja, men det är väl rätt bra. Jag står här ute i naturen och känner den här lite ångan som stiger nu när det blev lite varmare. För jag har ju varit mest 13 grader i år.
Just det.
Boris!
Boris!
Nu skickar Ulrika in en liten hemligt kodmeddelande där som inte jag uppfattade. Vad var det ni sa till varann?
Hej!
Jaha.
Eller god dag, eller vad säger du på det? Perre.
Ja, nej, men det är väl egentligen en hälsningsfras som går i alla väder.
Porre,
det kommer från en sak att porre heter det är ju bra. Och sen då kommer det en hälsningsfras. Och då heter det Boris. Inte
underbart.
Boris. Om man var i Ryssland kanske man hette Boris. Men det var Boris.
Men du Per-Erik, vad kom du att tänka på? Vad ville du dela för någon form av erfarenhet eller berättelse eller historia?
Nej, men någonting som jag direkt känner att jag vill dela med folket, det är ju som, eller lyssnarna, det är ju att jag var en gång som samisk representant och vi hade en invigningsvandring av en gränsleden som går från Tysfjord upp till Ritsem där jag midsommar visste. Så då var jag med som representant och då gick vi då. Första dagen började vi vandra och det finns en som norskarna kallar den för trollsten, en stor svart sten och på håll ser den väldigt stor ut, den är nästan extrem. Men ju närmare kommer den där stenen ju mindre blir den, man, den ser ju en villa på något vis. Den är ju svart så att svart är ju stort. Och då var, gick jag längst bak i kön och hade två tyska vandrare. Det var en representant från kommunerna och de gick då med mig i kön. Och då ser jag när jag kommer upp dit mot stenen att det var en sån liten sänka så här. Och då ser jag att det ligger flata stenar som toalettstenar kan man kalla dem. I samisk tappning, för vi sett alltid en flat sten och det är mycket skiffer uppe i fjäll. Så, att, så fort man har gjort sin toalett så då går man och, då sätter man en flat sten för man har ofta hund med så man vill ju inte att den ska fara i det där. Så
nej,
då såg jag och så började jag tänka, en är ganska vanligt att man ser onaturligt placerad på fjällen när man går. Men det här var så många, det var 15-20 på en plats. Mm. Ganska spritt i en liten sänka. Jag tittar mig omkring då får jag se en stor svart sten som den som jag hade iakttagit. Då ser jag, till saken hör faktiskt att jag hade frågat mig runt. Jag hade varit där och samlat ren i min ungdom. Och, så då hade jag frågat runt bland alla äldre varför den där heter Björntoppen. Alltså Pirnatjokko på samiska. Och den funderar jag då på i 20 år minst. Och då får jag se den här stenens ena ände se ut exakt som ett björnhuvud som tittar upp mot den där toppen. Och då trillar som poletten ner all vetgirighet som man hade haft kring den där grejen. Så det bara föll på plats. Så att det var ett så stark upplevelse så tårarna rann efter kinden och ja, men jag hade gått och tänkt det på så länge och frågat så många och det svaret kom bara så där rakt över mig och tyskarna där som gick med mig i kön de började också ja men man grips ju lätt man blir ju
ja.
Empatin
ja,
fungerar ju på så att de blev ju också rörda så då började jag en liten jojk en samisk sångform eller vad man ska säga i all tysthet där och sen då vart, ja men det ebbade ut och känslomässigt och vi gick fram till stenen då ser jag den här stenen är ju på 850 meters höjd och det finns inga hjortron i de nivåerna men här var det hjortronplanter runt hela stenen och under stenen för det var ett stort flyttblock. Och då förstår jag att de samerna som haft sina visten här i Norge, för de följde ju renen och bodde där. Så då har de ju gått in då under ja, bärtider, hjortrontider in och plockat bär inne i Sverige på, för där är bärrikt område. Och då gått tillbaka och sen samtidigt har de kanske offrat en skopa eller något till den björn som de såg, som även jag fick uppleva i en stenform. Och ja, de lämnar väl av det och sen har det grott, och så i och med att stenen var så, den är så svart, så ackumulerar den ju värme och energi, så att då fick väl fröna möjlighet att växa till sig. Så att,
ja.
Det var en otroligt stark upplevelse att få ett svar så långt. Nu kan vi ju googla och grejer, men där var det 20 år innan svaret kom, och då blir det en stark upplevelse.
Alltså Per-Erik, jag känner mig som de där tyskarna som var med. Alltså den där emotionen som du beskrev, den färdades verkligen rakt genom telefonluren med, och varenda hår på mina armar ställde sig. Tänk att något som på sätt och vis är så alldagligt, alltså jag förstår verkligen att det kan betyda så enormt mycket. Där har du gått och klurat och grubblat på det där i 20 år, och så plötsligt så ser du det av dig själv på det där sättet.
Ja, nej, det är en speciell upplevelse, man tror egentligen inte. Men jag har många, i naturen är det ju många upplevelser i typ i den klassen, och jag är väldigt intresserad av naturen och hur geologin ser ut och allt sånt, och det finns många svar när man kommer, men man får ju aldrig svar direkt, man går och funderar på det, varför det Lamarckförskjutningen här i Kirjalokk där, och jag menar att Gråberget tar slut där och du kommer till en annan geologi och det blir en annan växtlighet, och ja, men man kan koda mycket på och se på naturen.
Ja, och alltså, du säger att nu kan man googla och så vidare, men jag tror att du hade kunnat googla i minst 20 år till utan att komma fram till varför det där toppen hette björntoppen eller så.
Ja, och det var ju det.
Vissa
det
saker kom... måste man helt enkelt leva sig fram till.
Ja, så är det ju. Och det roliga är det här, att det är namnet som den har, Birsnatjokk, och det är en genitiv form, en ägande form. Och det betyder att det är den där stenen som tittar upp mot toppen, det är han som äger namnet. Så att det blir väldigt speciellt, och jag har tagit bilder på det, och det är otroligt fint att minnas tillbaks, ja, på just den upplevelsen.
Ja, det förstår jag, Per-Erik. Det var också otroligt fint att höra dig berätta om den här i radio. Så vi är mycket, mycket tacksamma. Nu lärde vi oss hur man sa god dag. Vill du lära oss hur man säger adjö också, Ulrika?
Hivas!
Ja, det var också hivas från min sida. Så att det blir väldigt bra avslut.
Ja, det blev det, Per-Erik. Nu får du fortsätta njuta av naturen där ångan stiger runt om dig. Står du i skogen just nu, menar du alltså?
Jag står här vid sjön. Det är helt blankt och det har varit ganska mycket regn idag. Så nu var det faktiskt 19 grader och badtempen är väl runt 12-13, och ungarna badar för fullt.
Perfekt. Ja, sköt om det, Per-Erik, och tack för att du var med.
Ja, men tack själv. Trevligt.
Hej då.
Hej då.
Jag sitter med Ulrika på balkongen här, och nu har vi med oss en Tilda, Ulrika.
Boris.
Tilda, är du där?
Ja, hej.
Ja, hallå.
Hej, hej.
Så trevligt. Du, Tilda, jag förstår att du är en konstnär som har samisk bakgrund. Stämmer det?
Ja, precis. Jag har samiska rötter uppe i Västerbotten och ja, framförallt i Klimpfjäll.
Mm.
På min mammas sida.
Och liksom, vilken betydelse har de rötterna och den bakgrunden haft för dig i ditt skapande och liksom i din identitet som konstnär?
Nej men jättemycket, och framförallt i arbetet med mitt examensarbete på Konstfack, så var det som att jag tror att jag haft ett motstånd i att jobba med det, för att det är ju också komplext och svårt, men att ja, det kändes som att jag måste göra det här, och nej men det har varit superviktigt.
Mm. Vilket uttryck tar det sig i dina verk liksom?
Nej, men jag har jobbat med fotografier från dels från Klimfjäll, fotografier från min morfar, så de är ju gamla liksom, jag tror att de äldsta är från 30-talet, och sen mina egna bilder från idag, så att jag jobbar med liksom textila översättningar av fotografier av människor och platser kan man säga.
Mm-hmm. Vad spännande. Alltså textil tycks ju vara ett väldigt viktigt uttryckssätt också. Här Ulrika, när jag kom så började du plocka fram massa olika klädesplagg och tyger och allt möjligt att visa mig här.
Ja, men överhuvudtaget slöjd är ju någonting som jag upplever kanske har stannat mer i den samiska kulturen än i den svenska. Ja, att det är levande, precis som jag sa åt dig om våran folkdräkt, att det är en levande folkdräkt, den förändras. Det, man kan använda alla möjliga tyger, alltså den är levande.
Ja, otroligt intressant att höra om, Tilda. Och också något som jag tar fasta vid är den där känslan som du hade först, alltså den här motviljan, att det är komplext, det är svårt. Då kände jag igen mig själv lite grann, för jag har väl liksom velat prata om samisk kultur och samisk erfarenhet i kvällspasset i egentligen alla år som jag har sänt programmet. Men jag tyckte att det var, nej men det är liksom svårt om man inte själv, om man själv känner att man har kunskapsluckor och man inte vill säga något fel, men man vill gärna lära sig mer. Så jag är så himla tacksam för att du ringer in och pratar med oss och att Ulrika sitter här och är så öppen. Och, ja, men jag känner mig stärkt i att vi ska nog prata om våran historia och vår kultur på ett lite mer enklare sätt och kanske strunta i att göra det så komplext alla gånger.
Ja, nej, men det är jättefint att du säger det, och jag har ju också jättemycket luckor. Jag vet inte allt, men jag tror det viktigaste är att vara nyfiken och att fråga och bygga relationer till de som har mycket kunskap.
Ja, exakt så.
Det tror jag är jätteviktigt.
Exakt så. Vi tar med oss den nyfikenheten och den önskan att lära oss mer om varandra. Och så tackar vi för att du var med, Tilda. Så gott.
Ja, tack själva.
Sköt om dig nu.
Kito!
Kito!
Nu så råkar jag veta att du har en son som befinner sig på fjället. Han befinner sig i Baste Sameby med sommarviste. Så det kändes ju givet ikväll att försöka slå honom en signal och kolla läget, om nu mottagningen är tillräckligt bra. Vill du ropa på han?
Samuel!
Yes, hej mamma!
Hej Samuel! Och du är ju inte vilken Samuel som helst, utan du är ju Robinsons not. Det, eller hur?
Ja, exakt.
Ja, exakt. Många lyssnare känner nog igen dig mer genom efternamnet Notti, och låter rösten bekant så är det ju för att du gick hela vägen till en andra plats i expedition Robinson. Men för mig, Samuel, så är du framförallt Ulrikas son, eller prins som hon kallar dig.
Jajamensan, han är min prins.
Hur är läget? Ja, det är bra alltså. Men man är mör i kroppen. Jag har varit ute och jobbat, byggt stängsel, rivit stängsel. Och då har det varit smådugg hela tiden. Men det har gått bra. Man blir lite mör i kroppen och nu ska jag basta snart. Så ja, känns gött.
Basta i Baste Sameby, det låter otroligt
Ja.
Men du, alltså kan du inte ta oss igenom en arbetsdag? Den här arbetsdagen, hur såg den ut?
Ja, jag gillar att vakna upp sent. Men så jag vet att vi har en slags, vad ska man säga, en radio typ som vi slår på, som vi kan prata med varandra på. Så den ska slås på vid 7:30, så jag vaknar kanske där vid 7. Går upp, tar på mig lite kläder, gör ordning en macka, slår på den här radion och så hör man liksom hur läget är. Om det blir för mycket regn så avvaktar vi lite. Men idag var det var inte för mycket regn, det var bara lite dugg. Så då drog vi iväg vid 8, men då tog vi, just nu har vi en 6-hjuling som går riktigt riktigt bra, för det är, vi åker över berg alltså.
Oj.
Så vi tar den här hjulingen över några berg och upp och ner och massa stenar, alltså ibland man fattar inte att man ens kommer fram, men det gör man. Och så ja, kommer vi fram till slags stängsel, där ser vi, ja, Det har gått sönder genom åren, kanske inte repareras på 20 år eller någonting, så det behöver ju repareras. Sen får man ju riva det, rulla ihop de här stängslarna, sätta upp ett nytt stängsel. Ja, så var det lite idag.
Och det här är egentligen din semester, Samuel, om jag förstår saken. Ja. Du bor ju i Göteborg normalt sett, men när folk åker till Kanarieöarna och Grekland och, eller så här, Ibiza, då åker du till Bastesameby och reparerar stängsel.
Ja, för det mesta i alla fall. De här, alltså, förra sommaren var ju, det var ju Miami här uppe, var det.
Men,
och nu har vi lite besök, men den här sommaren har vi haft lite duggregn nästan varje dag, molnigt. Och just nu jag sitter och kollar ut över sjön, alltså det är riktigt fint faktiskt.
Oh,
och oftast när det är klart, då kan man se ända in till Norge, för där är det ett stort berg som är, ja, jag vet inte, jag är inte så dålig på att beskriva, men det är ett väldigt fint berg, men just nu är det lite moln i vägen, men det gör det lite fint, och ser man den vissa dagar och vissa dagar inte.
Men du, Notti, innan vi släpper iväg det här, alltså, du är ju precis som Ulrika väldigt många saker på samma gång, eller som alla människor är såklart. Du är musiker, du är göteborgare, du är dokusåpastjärna, och så är du ju då same också.
Ja, exakt.
Alltså, vad betyder det för dig att du är same?
Oj. Ja, det är ju speciellt alltså. Jag vet inte. Det är många gånger, alltså, jag vet, jag sa till farsan någon gång, jag hade på mig, alltså på, när jag är i Göteborg ibland, jag ska blotta mig lite, jag har på mig ibland två byxor, för ja. Och så sa jag till farsan, fan, är det för att jag sa mig som jag har på mig två byxor liksom, är det för att man är man redo för att det ska bli oväder eller vad det är? Och så sa han till mig, han bara, nej. Så jag vet inte riktigt vad det innebär att vara same, men
det är inte att ha två byxor på sig samtidigt i alla fall.
Nej, det är det alla fall. Det
kan vi liksom utesluta. Det var jag inte. Ja.
Men det är, ja.
Vi får fortsätta grubbla på den. Vi snackade med Per-Erik förut. Han hade grubblat på en grej i 20 år och så plötsligt så kom det till honom. Det kanske är samma sak med det här.
Vad kom han på?
Ja, han kom på varför en viss topp hette Björntoppen. För att han såg till slut en sten som liknade en björn som stod och tittade upp.
Det kan jag förstå då.
Eller hur? Du, Samuel, så gött att du var med. Jag hoppas att din möra kroppen läker och helas tills imorgon, då jag antar att du gör exakt samma sak igen. Men hoppas jag springer på dig nere i Göteborg någon gång.
Ja, men det gör det säkert. Hojta till. Du vet vem jag är, så det är bara att köra. Jag är social. Men jag vill ju bara ringa och säga till morsan, fan, jag älskar dig, mamma. Och du är grym på allt du gör.
Och Rakestan, du! Jag älskar dig! Ich liebe dich!
Jag älskar dig med.
Hej!
Hej då. Tack så mycket, och tack så mycket till alla som lyssnar. Ha det bra.
Du med. Hej!
Som krusar sjön.